Get ready for the world's biggest harness race. In 2024, Avi Travin will stage the world's richest harness race in a great atmosphere, in a modern arena for racing. $6 million to the winner. It's a unique opportunity. The race is run only every 4 years. In 2024, Avi Travin.
Varmt välkomna ska ni vara till det fjärde avsnittet i podden World Grand Prix, där vi snackar om internationell travsport, de största loppen, de största profilerna med aktiva från inte riktigt hela jordens hörn, men i alla fall några av dem. Och vid min sida så har jag nu Björn Bernie Norén. Välkommen Björn.
Ja, stort tack Kristoffer.
När vi säger Bernie så hör man direkt att det är travsport i Nordamerika vi ska snacka om. Det är ju så här att World Grand Prix, Åby World Grand Prix, körs den 10 augusti nästa år. I Sverige och i Norden så har vi ett relativt stort fokus på ungdomstävlande. Men vi har också de här stora loppen, Elitloppet, Paralympiatravet, Sundsvall Open Trot. Hur funkar det i USA? För i USA så ser vi sällan hästar tävlas så mycket längre än just treåringssäsongen.
Ja, det är ju lite skröna det där, för de tävlar ju mycket, mycket mer. Det är ju oftast de här bästa hästarna som går till avel eller ston. Ston har ju blivit väldigt mycket pengar med sig till att köpa bra ston och avla vidare på dem. Så med många tävlar ju vidare, så att det är en liten procentdel som lägger av direkt efter treårssäsongen.
Ändå har vi sett färre och färre, upplever jag, hästar från USA ta resan över till Sverige, var med i Elitloppet. Om man jämför med 90-talet, var det Billy Joe Jimbo 92, vi hade Pineship mot Copyard, vi hade Moneymaker, vi hade flera topphästar som just tog den resan för 20 år sedan. Varför har det blivit lite mindre av den varan?
Men det har blivit det. Det var ju så jag varit intresserad av amerikansk trav, speciellt då när 20 Kane Hanover 1988, där när 20 Kane Hanover kom över McLobell och Napolitan och grejer. Det fascinerar ju mig. De amerikanska hästar fascinerar mig mycket, och det kom ju över mycket, och varje år man visste inte så mycket om dem. Vi hade inte samma sätt på den tiden med internet och grejer, så det fascinerar ju väldigt mycket när de kom. Ibland till Bjerke först då, och sen till Sovall och grejer. Så det var fascinerande. Men pengarna för de äldre hästarna har ökat väldigt mycket över. Och ja, vissa tränare har blivit lite mer kanske bekväma att åka över också. De vet att det är så jäkla hård konkurrens att komma hit också. Så att de vill gärna att det ska vara bra hästar för att komma hit.
Så anseendet alltså hos amerikanerna för den svenska travsporten, den nordiska travsporten, den har höjt. Så man har märkt att vi har duktiga hästar och duktiga tränare.
Ja, absolut. Tänker man utveckling med att du kan se loppen. Förr så kunde man ju aldrig se någonting, en grej. Så nu ser de ju loppen och det visas ju online och du hittar dem överallt. Så att nu vet de vad de kan möta. Så de vet ju att för att åka hit så krävs det ju en väldigt bra häst. Och sen har det ju blivit lite annorlunda med flygresor. Förr kunde man ju flyga direkt till Sverige och grejer. Så det har ju blivit lite annorlunda med hästflygen också. Det är ju sitt i det hela också.
När vi pratar om stora amerikanska lopp för den äldre eliten, så kan jag veta om Natray Trot till exempel. Vad är det största man kan vinna i USA? För frågar man en svensk person där, så är det ju Elitloppet, ett lopp för den äldre hästen. Kanske kriteriet derbyt hos några, men Elitloppet är det största. Vad svarar en jänkare på vilket lopp som är det största att vinna?
Det är klart det är Hambetonian. Det är ju det största loppet du kan vinna. Det är ju för treåringar, travare, och det är det största loppet du vill vinna, vilket historiskt sett det är också, så att vinna Hambetonian. Så det är absolut, det är en gång i livet för hästen. Det är ju som derbykriteriet också, men det är loppet nummer ett man vill vinna.
Vilka äldre lopp sticker ut då i den amerikanska travvärlden, och på vilken bana är man lite mer mån om att starta äldre hästar än andra kanske?
Det är ju Jeff Gerall har ju försökt väldigt mycket med mån och ibland tvinga på att starta vidare då. Att det, om man inte startar som fyraåring får man ta med på vissa av hans insatslopp som han äger. Sen finns det vissa insatslopp som han betonar Society äger. De gäller inte riktigt för det här regel. Så att Jeff Gerall vill ju att vi ska få lite mer fixstjärnor däröver och absolut göra också. Och det största pengasättet med lopp, det är ju British Crown att vinna. Och sen har du ju ett lopp i Kanada som är Maple Leaf Trot. Det är ju väldigt mycket pengar också att vinna. Det är ju de två största pengarna mest sett att vinna i USA och Kanada.
Vad snackar vi för pengar när vi pratar om pengar?
I British Crown så är det $600,000, och det är ungefär 400-500,000 dollar också i, vad heter det, Maple Leaf Trot också. Så.
Du nämnde Jeff Gerall, en man som gör vad då? Varför vill han förespråka att amerikanska hästar ska tävla längre?
Ja, men Jeff Gerall äger då Medlands, gick in och räddade Medlands när han var på väg neråt, och han ser ju värdet av att publiken också vill känna igen äldre hästar. Och inom passgångarna så är det mer fixstjärnor, lite äldre som tävlar, och då känner folk igen dem. Då vet jag ju att Det kommer till exempel när det var en jättebra passgång som heter Bulldog Hanover. Han kom ut en bana ut i Ohio. Där, ja, det var jättemycket prick. Det var sent lopp. Jag tror loppet gick ungefär lite över, kvart över elva någonting på natten. Kvällen. Och det var fullt av folk utanför. För de kände igen hästen. De var kände igen att det var en riktigt bra häst. Va?
Och varför tror du att det är en sån skillnad då i passgångarsporten som också drivs av avel och auktioner kontra travsporten?
Ja, men passgångarna är ju lite mer att de känner igen dem lite mer. De har ju lite mer pengar att tävla i passgångarna också. Så att de har ju lite mer förtjänstmöjligheter i passgångarna också. Så att det finns ju väldigt mycket lopp för passgångar att tävla också.
Kan det till och med vara så att några av de största namnen i USA nu är ju svenskar? Jimmy Takter har ju varit dominant. Nu ser vi Nancy, vi ser Åke Svanstedt, Marcus Melander, Per Engblom gör det jättebra. Att de sätter ännu större värde på just prispengarna som finns i USA och inte är lika lättflörtade över till Europa.
Ja, men visst är det så. Det är klart att säsongen kan ju bli lite fel. Alltså att åka hit är väl inte det största kruxet, utan det kanske när du åker tillbaka och resan där och kan sätta ner häst, du kanske förstör säsongen. När du planerat en säsong i USA, att det kanske tar för lång tid. Om vi jämför då, Monmecke fick ju faktiskt en gång lite problem när hon var här över och kom tillbaka en gång också. Så att det sätter sig in lite där, att de tror att det tar lite mer ur av hästen att komma tillbaka också.
Vad tycker du man kan lära av den amerikanska modellen och den amerikanska travsporten i en svensk kontext?
Ja, men det finns väl lite vissa grejer man kan lära sig också, att de tävlar ju lite mer över och de har ju mer lopp och mer prispengar att köra om och tävlar lite oftare än vad vi gör i Sverige, om man säger så också. Och sen absolut med fixstjärnor och grejer, att det kanske de skulle kunna bli bättre på också att ta hand om och grejer och promota. Att till exempel att vi säger Jiggy Jogg, att det är hur stor stjärna hon är och grejer, det blir inte promotat på samma sätt. Vi har ju V75, vi har ju tv-sändning och grejer. Där sköts ju mer privat per bana. Så det är inte samma exponering däröver som det här över.
För det är någonting man stöter på ofta. Man läser om Kentucky Sire Stakes, New York Sire Stakes, New Jersey Sire Stakes. I svensk travsport så är det de som planerar de stora loppen och alla banor verkar under samma paraply. Hur funkar det i USA? Är det så att varje bana bestämmer lite, nu vill jag ha det här loppet, och så pratar man inte med varandra om det?
Ja, men lite så är det faktiskt. Om vi säger, vi går in på de här sire-stakerna, och det bestäms ju av vilken hing som står i staten, och då är det ju den staten som bestämmer programmet. Det finns ju Kentucky, till exempel New York Racing Commission och grejer. De bestämmer ju lite hur det fungerar i New York och New Jersey och grejer, bestäms ju där. Sen är ju vissa lopp, stakelopp som finns, det ägs ju av vissa banor, och sen finns det stakelopp som ägs till exempel av Hambletonian Society, har ju ansvar och äger mycket av de här loppen, insatsloppen då, som man betalar in till dem, och de lägger ut dem lite på olika banor, så att varje bana drivs ju själv, om man säger så. Sen är USDA med lite, men varje bana drivs ju för sig själv.
Vilken bana skulle du säga är den största i Nordamerika?
Ja, det är Meadowlands, det är klart det. Utan Meadowlands hade ju sporten gått under lite, så Jeff Gural ledde ju sporten och alla vill tävla på Meadowlands, och de har ju de mest stakeloppen på året också.
Och då är det alltså för avelshingstar som står i staten New Jersey. Har du betäckt med en hingst som står i staten Kentucky, så får den hästen inte starta i det stakesloppet?
Jo, det är bara sire-stakerna som de inte får göra. Sen i Kentucky som ändrade dem, då, det försvann ju alla avelshingstarna ifrån Kentucky, så de kom ju på att vi måste göra något annat, helt annorlunda. Så de gjorde ett stoprogram. Så att stot måste stå i staten Kentucky för 180 dagar det året det betäcks. Så vi skulle kunna ta ett... Ja, du skulle kunna köpa ett sto här i Sverige som du betäcker med bra och skicka över det. Så kan det bli Kentucky Sire Stakes då, om den står 180 dagar i staten New York. Och då får den funktionen att den startar Kentucky och den staten den är betäckt med, den hingsten. Så att det kan bli dubbla Sire Stakes-program. Så det har ju ökat intresset och värde på hästarna otroligt mycket.
Nu har vi ju summerat säsongen, den riktiga travsäsongen om man säger så. De topphästarna går ju strax till vila om man inte startar nere på Vincennes. Med de amerikanska ögonen så har vi ju sett Jiggy Jogg som är det bästa äldre stoet, om jag har rätt.
Ja, nej, men absolut. Hon är helt, helt jättebra. Och sen finns det ett annat som heter MN's Dream som Burke har sagt lite intresse att kanske åka över med någon start. De har sagt att de kanske siktar på elitloppet och... Och Ron har ju varit här och tävlat lite, så att han vet ju lite vad det är. Det är ju också ett sto som är väldigt bra. Nu var hon trea senast, tappat kanske lite form på, men det är väldigt bra sto också faktiskt. Så.
Och bland hingstarna och vallackarna, där är det ännu tydligare att pengarna finns i aveln. Vi har Tactical Approach som vann Hambletonian, går nu till avel. Vilken är den bättre äldre hästen av killarna i USA?
Ja, just nu för tillfället så är det ju Åker, så har ju den bästa Saltwind Tyron som har kommit in och gjort det väldigt bra. Vann nu British Crown och vann FanDuel här i helgen också på ett väldigt bra sätt, lämnar de alltihopa. Så det, han går väl in och är väl en bästa äldre nu för dagen där överallt. Sen har jag en som heter It's Academic som tjänar nästan $900,000 i år tror jag, som har varit väldigt, väldigt bra. Han var väldigt bra tidigt på säsongen och varit lite sämre nu på slutet. Men varit bra placerad men inte vunnit loppen om man säger så. Så att, men sen är ju faktiskt flera av de här treåringarna, kanske inte de bästa som tackar approach, men det är ju några andra som kommer in och blir äldre också. Och de gjorde ju en serie här för fyraåringar som heter Graduates Serie, och då är det för fyraåringar bara som tävlar lite, och sen har de en stor final på Medlands, och sen veckan efter som har de Hambleton Maturity, och det är för fyraåringar då som de utvecklar också, bara för att man skulle ha lite mer pengar även om man inte lyckades som treåring, eller man skulle stanna kvar och tävla också.
Som en Hambleton i en revansch?
Ja, ungefär kan man säga. Det är Hambleton Maturity, att det är lite föräldrar hästar och sånt.
När vi pratar om amerikansk ravsport så pratar man ju ofta om de stora pengarna och stora förtjänstmöjligheterna. Där finns ju ett helt annat, en helt annan syn på insatslopp, vad det kostar att vara med i ett travlopp. Vi kör Obey World Grand Prix, det är 6 miljoner till vinnaren. Du betalar inte ens en boxhyra, som på vanliga fall är 395 spänn. Vad kostar det att stejka en tvååring om du vill ha chansen att vinna de stora loppen som tvååring och även följa upp då nästa år som treåring?
Ja, det är ju lite olika faser där. Uppfödaren får betala en viss avgift, inte så jättemycket. Då. Det är liksom lite små avgifter i 15 maj som ettåring. Och sen ja, så är de anmälda till vissa lopp. Vissa lopp som behöver betala lite senare. Sen börjar det då den 15 februari och så är det 15 varje månad till maj som du betalar. Så att, ska du betala en tvååring, ja, du kanske kan lägga, om du vill vara med i de flesta stora loppen, då kan du betala en $8,000-$9,000. Och ska du vara med som treåring i alla de här största loppen och grejer, då är det mot en $15,000-$17,000 ungefär. Alltså.
Och är det startavgifter i de stora
loppen? Sen är det startavgifter också. Men du vet ju lite vad du... Som han betonade, det är inte så jättedyrt att stejka, men det har ju en väldigt dyr startavgift. Det kostar $15,000 att anmäla till försöken.
Så då behöver man veta att man har en bra chans helt enkelt?
Ja, precis. Att man har en här som kan duga till och grejer. Och det sållar ifrån lite de här som är lyxsökarna då, men det kostar inte så mycket att kanske ha hoppet om man säger så. Men samtidigt så... I Sverige så har vi då försök, och då har vi till de största loppen kriteriet och derbyt. Det är 72 hästar som är med och tävlar, och det är 12 hästar i varje. Ett av två går till final och du kan göra jättebra lopp och det är svårt. Alltså det är inte lika många hästar i försöken där uppe, så det är ju processuellt chanser, har du större chans att komma till final och kunna vinna loppet.
Någonting mer man hör om travsporten i USA, det är ju slottsmaskiner. Banorna driver kasinon som finansierar verksamheten. Berätta lite mer om det upplägget och varför det är så.
Ja, men det kom till för några år sedan här att det kom ut kasinolicenser och de behövde ha någonstans att ha de där kasinorna, och det blir ju då på travbanorna, så att det är ju massa sådana här kasinoföretag då som köpte upp licenserna, så har de tillåtande ha licenserna på travbanan, så får de betala en viss procent revenue då till banan som kan betala ut prispengar då. Och det har ju poppat upp överallt. Det var en bana som heter Dover Downs, som var en av första banorna i Delaware. Var börsta och började tävla, och sen har det poppat upp överallt. Och det genererar väldigt mycket pengar till prispengar. Spelet är ju rätt så högt. Det är okej på vissa banor, men vissa banor är inte alls mycket spel. Men de pengarna genererar väldigt mycket, så att de kan ha höga, vad heter det, prispengar i loppen.
Och varför bygger man inte ett kasino var som helst då?
Det är inte tillåtet, det är mycket regler. Det är ju USA är uppbyggt på stater och varje stat är lite olika. Så vissa stater så har de inte, får de inte ha kasino och sådana grejer. Så det är vilka regler och grejer i varje stat som har, hur många kasinor de kan ha till exempel. Och i vissa stater så har ju indianerna kasino, för de behöver inte betala någon skatt eller grejer, för att det är doms payback om man säger så, för att landet stal sig från dem om man säger så.
Det känns som det tar några år att lära sig allt det här det du har kunskapen om. Ja, det låter inte helt enkelt för en ny person.
Nej, det är ju inte lite enkelt, och det var väl lite det Åke förstod också med de vännerna hade, så att du ska du åka över dit ska du ringa till Björn Norén och fråga om han vill vara med och hjälpa dig, och det var lite därför han ringde mig då när han kom över.
Ett lopp som vi ska avsluta med som är ett väldigt stort lopp, ett känt lopp, Jonkers International Trot. Det som lite slarvigt sägs kallas för VM-loppet, det är det ju inte längre. Har ju också en gigantisk prissumma, men Jonkers hör man inte så ofta i vanligt travsnack. Berätta lite om loppet och travarna Jonkers.
Ja, men det var ju väldigt stort. Det var ju Perosa Raceway var ju det här loppet och det har ju varit stort och komma över dit och grejer. Sen gick det i graven lite och sen tog de upp det. De fick ju bra kasino på Jonkers och de ägargruppen där och i alltihopa gjorde om det och ville satsa på det igen då. Så de lägger väldigt mycket pengar på det och bjuder in då lite olika hästar från, de vill ju ha att det är så brett antal hästar som möjligt då, inte bara amerikaner utan det får knappt vara 2-3 amerikanska och kanadensiska hästar och sen ska resten vara för Europa för att få det här stora intresset och grejer. Så att det är en väldigt stor dag har det blivit och mycket pengar, de kör ju om $1 million och distansen är ju lite längre, de kör ju över 2000 meter, de kör det i mile and quarter som man säger då.
Och det är ovanligt i USA?
Ja, det är lite ovanligt. Ibland, Jonkers har försökt lite att köra någon gång lite men det är oftast det är ju 609 meter men det skulle kunna gå att variera lite mer och alltihopa grejer. Och Jonkers ligger ja, lite norr om vad heter Manhattan uppe där. Och de kör ju 25 dagar i veckan, gör de ungefär nästan året runt. Och har otroliga pengar att tävla om. För det är kasinot där genererar otroligt mycket pengar. Så att de tävlar en vanlig exempel gulddivision kan vi säga. Den går ungefär för en minst en 200 000 kronor på sommaren ungefär va, i första pris. Och det är 8 hästar bakom bilen då, så att, och 5 får priser. Så att, du förstår ju att alla tjänar pengar, bra med pengar.
Så att om man är i New York på semester kan man både åka till Meadowlands som ligger 25 minuter från centrum och Yonkers som ligger 15 minuter från centrum?
Ja, ungefär så. Det går att åka till dem. Det är de närmaste banorna för tävlingar. Då, så att, sen är det ju, finns det ju lite olika om man säger. Det heter Permural Tracks, då är det spelbara banor då, som man kan spela på hästarna. Sen finns det ju mycket som kallas för fairbanor också. Det finns ju väldigt mycket ute i väst. Då tävlar de lite mer på landsbygden, ja, mer och grejer. Men då tävlar de stort bra med pengar, men det är inget spel på hästarna. Då.
Som bygdetrav fast med bättre prispengar?
Ja, bygdetrav men mycket bättre prispengar.
Avslutningsvis, vilken häst vill du helst se i Åby Grand Prix nästa år?
Ja, det skulle ju Jiggy Jag med hennes speed. Även när loppet är 3000 meter så är åka har han för sitt att hans hästar tränas ju lite annorlunda. De är väldigt starka här, för de klarar av speeden. Stark häst klarar av speeden. Så att hon skulle säkert klara av 3-1 om hon fick lopp och rulla. Givet skulle inte kunna gå ledningen i döden. Men skulle hon få sitta i rygg hela vägen så är inte många som tar emot henne på ett upplopp ska jag klara för det.
Stort tack till Björn Bernie Norén som har snackat upp World Grand Prix-podden. Det fjärde avsnittet var mycket USA som ni hör. Vill ni ha vinklar och andra analyser från Bernie så rekommenderar jag att följa honom på Twitter där han är väldigt aktiv. Stort tack för att ni har lyssnat. Vi hörs.
Ja, stort tack.
Get ready for the world's biggest harness race. In 2024, Abby Trabic will stage the world's richest harness race. In a great atmosphere, in a modern arena for racing. $6 million to the winner. It's a unique opportunity. The races run only every 4 years. In 2024, Abby Trabic.